Ja, kära lyssnare, nu kommer ett program från Tyresö U-lands- och fredsförening. Men det är inte den gamla vanliga Radio Töfse 1985 och framåt, utan det är en inspelning vid ett tuffmöte i september. Och då var inledare Stefan Lindgren från Skarpnäck, och han är väldigt skarp i fråga om Ryssland. Han ger ut en veckobulletin som heter Ryska posten, ett väldigt vitsigt namn för oss som minns hur vi lekte Ryska posten som barn. Och han ger väl en annorlunda, lite balanserad bild på det Ryssland som han känner väl till, men som ju ofta i västerländska medier skildras väldigt negativt. Så här lät det när Stefan Lindgren inledde.
Ja, jag ska ju snacka lite grann om den här senaste utvecklingen. Krigshotet som har först tornat upp sig väldigt stort och som sen har klingat av något nu den sista tiden. Och jag skrev den 27 augusti så skrev jag en liten, jag fick ett infall och så skrev jag en vers om den här killen. Ja. Jag skrev så här, född 1952. Pappan arbetade på ubåt och deltog i kriget mot Hitler-Tyskland. En bror omkom under den tyska belägringen av Leningrad. Han fick försvaret av freden och hatet mot aggression med modersmjölken. Mycket kan sägas om honom, men hans säkra instinkter gör honom till västerlandets moraliska ledare. 90% av amerikanerna delar hans syn på Obamas planerade Syrienkrig. I Egypten är han den populäraste utländska politikern, medan Obamas popularitet närmar sig noll. Alltså Egypten, just då låg den på 3%. När NATO angrep Libyen var han premiärminister. Trots att Ryssland gav grönt ljus åt NATO så reagerade han starkt mot interventionen. Den här gången har han berövat angriparna fikonlövet FN. Brottslingarna står nakna. Västvärldens makthavare har på alla tänkbara sätt försökt att svärta ner honom. Obama vill inför det nya angreppskriget inte ens tala med honom. Det är lätt att förstå varför. Redan en ytlig jämförelse berövar Obama all strålglans och visar vart Nobels fredspris borde ha gått. Det här skriver jag alltså den 27 augusti, och jag kunde ju då inte ana den 27 augusti att bara ett par veckor senare så skulle den här killen alltså åstadkomma en diplomatisk bragd som gör att många fler än jag talar om att han borde få Nobelpriset. Han gick ju vid exakt rätt tillfälle så gick han ut med exakt rätt förslag för att stoppa USAs planerade krig, bombkrig mot Syrien. Och därmed så hjälpte han hjälpte alltså Obama att hitta en utväg ur det hörn som han hade målat in sig genom att först tala lite slarvigt om en röd linje och sen inte riktigt veta om den linjen hade korsats eller ej. Alla så runt omkring honom sa att den hade korsats. Men han fick alltså det här förslaget då från Ryssland om att komma överens om en avväpning av Syrien beträffande de kemiska vapnen. Och det är det som har gjort att krigshotet nu har klingat av. Det är inte borta, men det har klingat av något. Och idag så är det ju många fler då som faktiskt tycker att Putin har gjort en insats för freden. I Frankrike pågår en stor namninsamling för att han ska få Nobelpriset. Men den här uppgörelsen mellan USA och Ryssland den 14 september, den innebär ju då att Syrien ska lämna ifrån sig sina kemiska vapen och de ska förstöras. Och det är ju väldigt positivt ur alla synpunkter, för att det innebär ju att ja, dels naturligtvis förhindrar att kemiska vapen används från regeringssidan, men skulle de trots en allmän destruktion finkamma Syrien på regeringssidans kemiska vapen, skulle det trots det användas så finns det ju anledning att misstänka att det är någon annan som använder dem. Det finns ju många uppgifter om att andra aktörer i det här inbördeskriget har använt kemiska vapen. Ryssarna har ju lämnat in dokumentation som visar på att rebellsidan har använt kemiska vapen i Aleppo redan tidigare i år. Men det har FN ännu inte undersökt. Nu pågår ett efterspel till den här uppgörelsen 14 september. Där då på den amerikanska sidan finns det många som säger att ja, men titta där vad man kan göra genom militärt hot. Titta vad man kan åstadkomma. Man kan rensa upp lite grann i världen genom att gå ut och hota. Och det hade min amerikanske vän Tom Hayden, han hade en väldigt bra kommentar till det. Han sa så här att det var inte hotet om militär intervention som avgjorde den här frågan, utan det var hotet om folkmakt. Alltså vad han menar exakt, det var ju det att det amerikanska folket var ju emot en intervention, det angrepp på Syrien. Amerikanska representanthuset var en mycket stor majoritet bland de som hade bestämt sig mot ett angrepp på Syrien. Så att Obama stod inför hotet att få ett nej på ett krigsförslag i representanthuset. Och det har ju aldrig inträffat förut i historien. Det skulle vara en oerhörd nesa för en amerikansk president att inte få det krig som han vill ha. Så att han stod inför ett hotande exempel på folkmakt, alltså att folket griper in för att korrigera en president. Och inför det hotet så backade man. Ryssland hjälpte till genom att ställa det här väldigt smarta förslaget. Det var ju för övrigt inte bara det amerikanska folket som ingrep, det var ju även britterna, alltså att det brittiska underhuset med så stor majoritet röstade mot Camerons förslag. Det var ju den första stora motgången för krigsivrarna. Och det här är ju ganska sammantaget ganska fantastiskt. Jag pratade med Jan Myrdal på telefon och han sa så här att ja, det är nästan så att man vill omvärdera sin syn på den borgerliga demokratin.
Då har det gått långt.
Ja, då har det gått långt. Men det är tydligen någonting som i alla fall har, någonting har brustit i både England och USA. Alltså att krigströttheten bland människorna har nått en punkt där politikerna, de valda politikerna, inte längre kan negligera den. Och att det är en ackumulerad effekt av Vietnamkrig, Irak, Afghanistan, alla lemlästade som kommer hem, alla med krigstrauman, det är i stort sett allihopa som kommer hem och måste ta som hand av sina släktingar och anhöriga efteråt. Det är en oerhörd belastning på den amerikanska nationen. Och det sägs att växlarna, telefonväxlarna på Capitol Hill som det heter, att de gick varma, de gick heta, rödglödgade dagarna innan det här beslutet skulle fattas i kongressen. Alltså massor med människor och representanter för olika väljargrupper ringde sina kongressmän och kongresskvinnor och sa åt dem var skåpet skulle stå, va? Om de ville sitta kvar. Så att det är en rätt fantastisk grej som vi har varit med om, men som kanske inte riktigt belyses så tydligt i media. Men de som är intresserade ska följa Tom Haydens hemsida. Han är en central figur här i amerikanska krigsmotståndet. Och adressen till honom är tomhayden.com. Men Rysslands position är den att det bör inte bara vara rysk militär eller rysk polis, ryska experter som går in i Syrien, utan det bör även vara andra länder representerade. Och då har det talats om att neutrala länder som Sverige skulle kunna vara med. Då var det någon som sa att vadå, är Sverige neutralt? Men Ryssland betraktar oss väl åtminstone formellt fortfarande som ett neutralt land. Och det är alltså ett exempel på att vi skulle kunna ha nytta av vår neutralitet och göra en insats just i kraft av vår neutralitet. Men jag tror inte att förslaget kommer att tas tillvara av regeringen. För den svenska regeringen har ju i och för sig varit ganska återhållsam, men de har ju samtidigt sagt att de förstår USA. De uttalar sin stora förståelse för USAs förberedelse för ett angrepp mot Syrien.
Får man komma med en fråga?
Gör det.
Jo, det är så här att jag är så förbryllad liksom, för jag har så svårt att hitta något riktigt motiv för USA och framförallt Obama. Man tänkte att han skulle vara så tacksam när det visade sig att kongressen var tveksam.
Ja.
Att han skulle ta det med tacksamhet. Men istället så drev han på och ville absolut, och verkade som han hade en egen agenda. Och det tycker jag stämmer så dåligt liksom med hur han har verkat tidigare. Så jag undrar liksom, finns det någon dold motiv? Och vad är det för motiv?
Jag tror den frågan som du ställer, den ställer sig väldigt många. Hur ser det egentligen ut på toppen av den amerikanska politiken? Vad vill egentligen Obama? Vill han ha krig eller vill han ha fred?
Ja, och varför i så fall vill han ha det?
Mm.
Det är liksom en sån underlig...
Ja, varför? Det är inte svårt att förstå. Därför att hela Obama är ju alltså omgiven av en krigslobby. Militärindustriella komplexet, Pentagon, de intellektuella som med såna här figurer som Samantha Powers som hela tiden moraliserande kräver att man ska gå in och ställa till rätta i andra länder, va? Det här som kallas för humanitär intervention, alltså som driver den linjen. Så att han hade naturligtvis vunnit väldigt mycket sympatier i alla de grupperna och i oljestaterna. Han hade vunnit enormt mycket på att gå till anfall.
Oljestaterna, vad har de för glädje?
Deras motiv kan vara delvis religiösa, delvis kan det vara betingat av en maktkamp med Iran, va? Jag menar, det är ju oppositionen i Syrien, de affischerar ju sig själva som sunniter, rättroende sunniter, medan regeringen representerar någon form av fusk-islam, va? Det är så de som framställer det. Och de stöds ju då av de mest fundamentalistiska oljestaterna, va? Saudiarabien, Qatar och så vidare. Medan då man kan säga att Saudiarabien också ser då Iran som en motståndare, som representant för Shia-islam, en konkurrerande gren av islam, en mycket mindre men likväl konkurrerande gren, och som man då vill hålla tillbaka. Det gör ju att oljestaterna har sett ett intresse av att störta Assad-regimen.
Ja. Och kan det också vara så att Iran stödjer ju Assad och att det är ett sätt också att komma åt Iran? Exakt. Att försvara Iran?
Visst.
Det är bara misstänkt från början.
Ja.
Det är Iran det handlar om.
Ja.
Det här västliga stödet till rebellerna.
Mm. Fast det är en väldig omväg till Iran. Det är lättare att gå rakt på, tror jag. Men man kan spekulera. Jag menar, vi är ganska luttrade. Vi vet att USA agerar inte 100% rationellt. Jag menar, om USA hade agerat rationellt, varför gick de då in i Irak? Vad blev resultatet av Irak? Resultatet blev att vi har idag en regering som i Irak som på alla sätt tar avstånd från USA och som upprätthåller goda förbindelser med Damaskus och som hela tiden protesterar mot USAs krigspolitik. De har inte uppnått någonting, de har inte ens kommit över oljan, de har inte fått någon olja i Irak. De hade haft större chanser att få olja, Iraks olja, om Saddam hade suttit kvar. Så USA för ju i många stycken en rent kontraproduktiv politik, va? Man ska inte begära att USA agerar rationellt.
Sen undrar man, den här världspolisrollen som de tar och som de fortsätter att ta. Är det många som genuint i folket som tror på detta?
Om man ser historiskt så är det naturligtvis så att det finns historiska orsaker som gör att USA har sett sig lämpat för den här rollen som världspolis. Jag ska inte gå in för djupt på det, men det finns såna här saker som det formuleras en teori som heter Manifest Destiny. Det uppenbarade ödet, och som då på 1800-talet och som då så att säga legitimerade Amerikas den vita kulturens utbredning till västkusten, undanträngandet av det spanska Amerika. I sista hand också spridande av USAs intressen över världen. Alltså en teori som om USA som ett utvalt folk, en utvald nation. Ja, men det ligger väl i sig nästan i all nationalism att man mer eller mindre ser sig som utvald och att man är bättre än andra, va? Men i ännu högre grad har gällt i USA. Och också det faktum att USAs bildande bygger på undanträngandet av ursprungsbefolkningen. Det finns ju intressanta skillnader där, för att man kan jämföra med Rysslands expansion österut. Det skedde inte på samma sätt genom allmänt folkmord, utan det var en långsam expansion där man utvecklades i någon sorts symbios med ursprungsbefolkningen. Obama hade nog vunnit mycket på att slå till, men vad vet vi egentligen? Vi vet så oerhört lite om amerikansk politik. Jag vill bara påminna om en händelse, och det är ju general Eisenhower som då sitter som överhuvud för USA under en viktig period av det kalla kriget och för den kalla krigets politik i alla avseenden, en militaristisk politik och en maktpolitik. Och sen när han ska avgå så håller han ett tal som är det mest skoningslösa uppgörelse med militarismen som någonsin har publicerats eller offentliggjorts i västvärlden. Det var han som allvarligt varnade för att de undergräver demokratin. Och nu kommer Jimmy Carter att säga att det finns ingen demokrati i USA. Så jag menar, vad vet vi egentligen om Obama? Jag menar, han kanske kommer ut när han skriver sina memoarer, kanske vi får sanningen om hur han kämpade med näbbar och klor för att få igenom den linje som han nu driver. Han kanske är verkligen från början har haft för avsikt att kringgå krigslobbyn. Det vet vi inte, vi kan inte utesluta det, va?
Men andra sidan, vad representerar han? Blåste ju in på något vis utan egen bas som president. Han kom ju från ingenstans och så var det många som tillskrev honom egenskaper. Men han hade ingen bas att stå på, så fort han var, ja, redan innan han var vald så såg man vilka människor han valde runt omkring sig som rådgivare. Så var det ju klart att upplägget stred mot allt vad de här föreställningarna var. Jag har någon amerikansk bekant här i Sverige som sa att ja, man kunde ju hoppa, hans mamma stod ju för någonting annat. Att man hade förväntningar på honom, men han hade ingen, han bara blåste in på den här posten och hade sen inget att stödja sig på.
Det här är oerhört komplicerat, och för att återvända till Tom Hayden, om man ser, det är intressant att se hur amerikansk fredsrörelse har betraktat Obama. Han tillhörde ju de som förde kampanj för Obama. Men han har ju samtidigt varit med och varit ledande i alla fredskampanjer mot de olika krig som USA har deltagit i. Och för att stänga Guantanamo och allt sånt där, va? Där Obama har svikit sina löften. Så att det är en fredsrörelse som har tvingats föra någon sorts kamp på två fronter. Va? Man, i varje given fråga kunna utesluta att Obama kan vara ett bättre alternativ än John McCain och de här. Man har försökt utnyttja motsättningarna i den härskande eliten i USA. Jag tror en del i varför hela Syrienproblematiken är ganska dimmig, i synnerhet för unga människor, det är det att man har inte klart för sig. Den historiska bakgrunden är dunkel, va? Jag och Åke tror jag, vi ser direkt när en sån här sak händer att jaha, Frankrike, Storbritannien, gamla kolonialmakterna, USA. Ja, men det här är ett mönster som har upprepats så många gånger. Så att man ser att det handlar om inpyrda kolonialintressen och geopolitiska sfärer som de här stormakterna värnar. När det gäller Syrien så har ju det landet inte så lång historia. Det uppstod ju som självständig nation på 20-talet. Men under sin korta historia, va, så har ju det här landet utsatts för franska bombningar. USA insatte en militärdiktatur i Syrien på 50-talet. Och vi hade också en brittisk markinvasion av Syrien precis i slutet av andra världskriget, 45-46. De här tre länderna har alla en historia på syrisk mark. Jag sa i ett tal här på Sergels torg att det är hunden återvänder till sina spyor. Det är ett gammalt mönster. Men alltså kolonialismen, den dödförklarades ju på 60-talet. Alltså, i och med att alla de afrikanska länderna fick sin självständighet. Och Mellanöstern och allt det där bildades självständiga stater. Men vi ser ju här gång efter annan att de här gamla kolonialmakterna, de tenderar hela tiden att återvända till sina mönster. Jag menar, varför går Frankrike in i Mali exempelvis och det betraktas som någon självklarhet? Vad har Italien för speciella intressen av att bomba Libyen? Ja, de har gjort det förut och vill dit igen, va? Vad jag menar, det är alltså att man måste se de här historiska mönstren också. Att de spelar en stor roll i såna här sammanhang. Alltså om man ser på det syriska upproret. Gång på gång har det varit ganska våldsamma uppror i Syrien. Dödas massor med människor. Många tusen har dödats i de här upproren. Och det är gång på gång. Så att det är en nation som rymmer väldigt hårda motsättningar mellan olika grupper. Vad som hände den här gången, det är ju rätt intressant att upproret i Syrien börjar inom 24 timmar från FNs beslut, FNs resolution 1973 om att börja bomba Libyen. Jag tror att mycket talar för att det blev signalen till, eller att man från högsta håll, Pentagon, CIA, Saudiarabien och så vidare, att man i det läget bedömde att nu var det dags att försöka göra någonting i Syrien. Och man hade då under en följd av år så hade man pumpat in pengar i det muslimska brödraskapet i Syrien. Och man hade tränat aktivister hur de skulle agera i Syrien vid ett uppror. Cirka 5000 aktivister hade tränats i utländska läger. När det då smäller så smäller det väldigt hårt på en gång. Och den första demonstrationsungen nästan så skjuter man ner soldater, regeringssoldater. Och regeringssoldaterna svarar med gäld så att det dör även demonstranter. Precis som ni har kunnat följa i Egypten så är ju muslimska brödraskapet, deras taktik är ju att i varje läge skaffa sig martyrer och sen kring dessa martyrer bygga upp en indignationsvåg och sen beväpna sina kadrer och sätta igång ett inbördeskrig. Det har ju, just idag har ju de egyptiska myndigheterna beslutat att helt förbjuda muslimska brödraskapets verksamhet. Och så hårda är motsättningarna där. Och det är ju inte, för övrigt inte första gången. Det har ju sen muslimska brödraskapet försökte mörda Nasser och sen mördade de ju Sadat. De har varit specialiserade på politiska mord. Så förbjöds ju de under Nasser och var förbjudna under 30-40 år. Så vi är tillbaka där.
Vem var det som pumpade in pengar till muslimska brödraskapet i Syrien?
USA.
De är ju inte så positiva till muslimska brödraskapet.
Nej, men du förstår att det är så här att samtidigt som Bush förde hela den här krigföringen mot den islamska fundamentalismen i Afghanistan och mot Osama bin Laden och så vidare och målade upp den här stora kulturkonflikten mot islam, va? Så har USA för länge sedan så har de insett att när det gäller islam så måste man operera inom islam. Man måste utnyttja motsättningarna inom islam till sin fördel. Det är en gammal historia. Jag har just avslutat en översättning av en bok om Malcolm X. Redan där var det så att FBI opererade i motsättningarna mellan Malcolm X muslimska variant och en muslimsk sekt som hette Nation of Islam. De mördade varann på löpande band, va? Och båda de här sekterna var genominfiltrerade av FBI-agenter. Så att exakt säga vem som höll på avtryckaren och vem som bara stimulerade det här mördandet är väldigt svårt att säga, va? Men det finns alltså, det har funnits hela tiden i amerikansk utrikespolitik. Det har funnits hela tiden bland deras verktygslåda så att säga en kunskap om hur man utnyttjar motsättningarna. Och när en av de första saker som Obama gjorde som president var att han åkte till Kairo och höll ett stort programmatiskt tal. Och där försökte han att gjuta olja på vågorna och tala om för muslimerna att vi är inte era fiender utan vi tycker om islam och sådär. Och från den perioden så blev det intensivare samarbete mellan USA och en rad olika muslimska grupperingar. Och det kunde man sedan utnyttja under den arabiska våren till att försöka styra den processen. Man styrde ju snabbt in den för att få bort Gaddafi till exempel. Och så styrde man in den på att få igång någonting i Syrien och så vidare.
Men USAs allierade var ju Mubarak.
Ja.
Störtade Syrien. Det var väl ett bakslag för USA egentligen?
Det var egentligen ett bakslag, men det tog 30 dagar för dem att komma över det bakslaget. Och sen så gjorde de upp med Mursi, va? Och Mursi var ju inte någon USA-fiende. Han var ju utbildad i USA och hans mor var ju amerikansk medborgare och så vidare. Man kan säga så här, USA när det gäller Egypten har en enda princip och det är det att man får inte bryta med sittande regim, va? För att Egypten är en byggsten som USA behöver i Mellanöstern under alla förhållanden. Och sen när Mursi störtade så tog det 30 dagar innan man förlikades med militären. Och nu är man ju tillbaks där igen. Och har ju goda relationer med, eller åtminstone fungerande relationer med Kairo. USA för en pragmatisk politik när det gäller de muslimska länderna. Och försöker i varje läge utnyttja motsättningarna till sin fördel. Men det har pågått någonting i det fördolda som en amerikansk journalist som heter Seymour Hersh, han har kallat för the redirection, omorienteringen, som har pågått sedan ungefär 2007. Då börjar man liksom förbereda bland annat för omvandling av Syrien. Det är flera som har vittnat om det här, bland annat general Westmoreland. Eller han besökte Pentagon och så fick han se en lista på alla länder som skulle omstörtas. Och blev ganska förfärad. Men sen visade det sig att efter många år så visade det sig att man hade i princip betat av land efter land på den där listan. Som innehöll alltså Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Syrien. Så att det är väldigt gamla målsättningar från USA som förverkligas här. Man försöker i alla fall. För att återvända till min käpphäst här om den koloniala historien. Det här perspektivet, hur det har förskjutits. Ni känner till en låt av Bob Dylan som heter Blowing in the Wind. Det har kommit en ny översättning av den, av Mikael Wiehe. Och så finns det en gammal översättning från 1963. Det är rätt intressant att jämföra dem där, för att 1963, så i den varianten så heter det att varje folk kämpar för sin frihet, för sitt land och för sin rätt mot angripare då, underförstått. Medan i Mikael Wiehes variant så heter det att vi måste släppa ut de folk som hålls fängslade. Det visar lite grann hur de ideologiska perspektiven har förskjutits på grund av massmedia och den allmänna diskussionen. Från att intressera sig för varje lands rätt till oberoende och självständighet så har man försökt vrida diskussionen till, så att säga, hur ska man utifrån kunna öppna upp länder som är slutna och hjälpa dem att bli av med obekväma regimer och sådär. Och det är ju det som ligger i det här begreppet humanitär intervention. Men humanitär intervention, hela den ideologin, är inte ny. När engelsmännen gick in i Egypten på 1800-talet så var det ju kvinnorna som skulle räddas undan missbruk och harem och det ena med det andra, slaveri. Detsamma gällde ju när Mussolini erövrade Abessinien, så var det ju slaveriet som skulle avskaffas. Det handlas ju inte om att erövra territorium, utan det handlar om befrielse av de etiopiska slavarna. Samma resonemang hörde vi när det gällde Irak, att det handlar ju från början handlar egentligen bara om en enda person, en diktator som man behövde göra sig av med. Och sen blev det då en hel kortlek med personer som skulle bort. Och sen innan man var färdig så var det ju 1 miljon som miste livet. Det var ju i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet, så gjorde man 2007 gjorde man en beräkning som sa att 946 000 iraker hade fått sätta livet till, alltså. Då sammanlagt rena krigsoffer, sjukdomar och sådana saker relaterade till kriget. Och det var redan 2007. Det irakiska kriget har med säkerhet skördat över 1 miljon människoliv.
Men det fortgår ju.
Det fortsätter.
4-5 tusen iraker som har dödats. Men det är ju inre strider.
Ja, på sätt och vis kan man ju säga att det är en följd av invasionen. Eftersom det var innan invasionen så låg ju motsättningarna sunni-shia, de var ju hanterbara. Man kan ju säga detsamma om Afghanistan. I Afghanistan har ju förlustsiffrorna inte så stora, men det finns de som har räknat på Afghanistan och sett på befolkningen, alltså hur stor var den när amerikanerna gick in och hur stor är den idag? Och hur stor hade den varit i ett normalt u-land av ungefär samma karaktär, på samma nivå som Afghanistan? Om man gör det experimentet, då fattas det över 1 miljon människor i Afghanistan. Så att även det landet har ju drabbats hårt. Men jag vill sluta i en hoppfull ton i alla fall, därför att vad vi har sett nu, det är ju, vi har ju upplevt ett antal väldigt förfärliga år. Alltså jag hade ju, för min egen personliga del, så hade jag räknat med att kunna syssla med mycket roligare saker. När Vietnamkriget var över. Och sen kommer liksom det ena eländet efter det andra, utan paus. Det är ju de här krigen som har varit ungefär från det första Gulfkriget och framåt. Och det är ju, om vi ser historiskt på det, så är det den period då USA har varit ensam världspolis. Och ingen har satt sig upp mot USA, va? Och ingen har röstat emot USA i säkerhetsrådet. Och USA kunde göra precis vad de har velat. Men i Libyen så gick de uppenbarligen för långt. Det var någonting som brast hos ryssar och kineser och andra, va? Och de sa att det här, så här kan det inte fortsätta. Och då bytte de fot och sa att nu måste vi faktiskt använda vetorätten igen. Precis som det var tänkt från början. Jag menar, vetorätten är ju inte införd av en slump, utan den är införd för att man vet det, att världen är ond och uppdelad i olika maktgrupperingar. Och om man ger all makt åt en maktgruppering så blir det värre än om man tvingar dem till återhållsamhet. För det är ju det som vetorätten gör. Den tvingar dem ju till återhållsamhet.
USA har ju begagnat vetorätten väldigt ofta också.
Ja, under den här perioden så har de ju faktiskt utnyttjat mycket mer än, ja, än ryssarna, va?
Ryssarna var för 40-50 år sedan, ja, jäkla sura på FN och bojkottade FN. Mm. Och då genomdrev ju FN säkerhetsrådet vad då för krig?
Korea. Det är snart 70 år. Mm. Ja, men jag ser i alla fall, jag tror att vi har kanske ser slutet på den här epoken, laglösa, låt oss kalla den laglösa epoken, där största stormaktens nävrätt är det som avgör. Va? Kanske att det blir nu mer en period av diplomatisk konfrontation, och man kommer att föra alla möjliga kampanjer för att svärta ner ryssarna efter det här, får vi räkna med. Men ändå ser jag hoppfullt på det.
Men jag är tillbaka till det här du sa, omorientering. 2007 skedde en omorientering till vad då?
Från Bushs ensidigt fientliga linje mot, hans konfrontativa linje mot islam, till en mera pragmatisk.
Jaha, det var det som var omorientering.
Ja. Och så i det sammanhanget så lyfter man upp planer på olika... Man skulle stöpa om olika, ja, länder i regionen.
Men det här med de här listan på länderna som man skulle stöpa om. Det vet vi ju alla att man ska stöpa om till västländska demokratier.
Mm. Ja, eller åtminstone till saudiarabiska diktaturer.
Bra.